Fredrik, är Grönlandskrisen bra för Kreml?
De kommer i alla fall att försöka se till att den blir det.
Lubna, hur bortglömd känner sig Zelensky?
Ja, det är väl klart att Ukraina har hamnat i skymundan när andra frågor har klättrat upp på agendan.
Carolina, hur går Putins bygge av en multipolär värld?
Jag tror att både Putin och resten av den politiska ledningen känner att det går åt rätt håll.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Vi spelar in det här avsnittet på morgonen onsdag den 21 januari. Idag ska vi prata om vad Europas fokus på Trump och Grönland betyder för kriget i Ukraina. Och så ställer vi oss frågan hur väl Grönlandskrisen passar in i Vladimir Putins dröm om en multipolär värld. Och med mig för att prata om det här har jag Carolina Wendel Palin, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Välkommen.
Tack.
Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent. Välkommen.
Tack.
Och Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent. Hej.
Hej, hej.
My big worry for this week is that all of the oxygen in the debate will be taken up by Greenland, which means that Ukraine is sort of on the back burner.
Min oro är att Grönland kommer ta upp allt syre den här veckan medan Ukraina hamnar i bakgrunden, sa Finlands president Alexander Stubb i en intervju med Washington Post på Världsekonomiskt forum som hålls i Davos den här veckan. För med Donald Trumps upprepade hot om att ta över Grönland så anser sig Europas ledare ha fått mer akuta saker att tänka på än kriget i Ukraina. Hur mycket oro skapar det här i Ukraina, Lubna?
Ja, det är ju en ny verklighet som Ukraina behöver förhålla sig till. Och vad gäller Grönland så har ju Ukraina officiellt sett inte sagt så mycket. Men bakom kulisserna under ytan så pyr en enorm oro där man jämför Trump med Putin och säger att han är ett geopolitiskt rovdjur som raffar åt sig det han vill ha, precis som Putin. Och den enda skillnaden just nu är att Trump än så länge inte har militärt attackerat ett annat demokratiskt land. Men samtidigt så kan det kanske eventuellt röra sig bara en tidsfråga. Så det här följer man absolut med oro.
Fredrik, vad säger du? Hur stor är oron när kriget i Ukraina hamnar på andra plats?
Jag skulle säga att det kanske också är en fråga om att det spär på en redan existerande oro. Alltså att den här oron kunde märkas för flera år sedan när kriget började bli vardag, världsmedierna började vända blicken åt ett annat håll. Och bland ukrainare har det ju funnits en ständig oro att är vi på väg bort nu från uppmärksamheten? Och vad betyder det för oss? Vad betyder det för stödet till oss? Och även om man då har kommit tillbaka i blickfånget regelbundet och kunnat liksom hålla igång den här lågan, så den här senaste tiden har inneburit att mångas värsta farhågor har besannats, så att nu är det helt andra frågor som dominerar nyheterna, samtidigt som ukrainarna känner det här enorma trycket från Ryssland med stora attacker mitt under vintern.
Och vad tycker man i Kreml då om att fokus har flyttats bort från Rysslands krig mot Ukraina, Carolina?
Ja, för Kreml så är ju det här utmärkt naturligtvis. Det som inte har förändrats, det är ju Rysslands fokus. Det är fortfarande Ukraina. Och de tycker nog att det här är ett bra test på hur mycket beslutsamhet som faktiskt finns i de europeiska huvudstäderna.
Och vad kan konsekvenserna bli då om de här värsta farhågorna besannas att Ukraina inte är så prioriterat längre?
Dels så är det ju en rad stödpaket till Ukraina som behövs väldigt akut. Men det som verkligen är något som bockas av på Kremls önskelista, det är ju försvagningen av NATO.
Och samtidigt så fortsätter ju Ryssland attackera Ukraina varje natt nu. Och enligt tidningen The Kyiv Independent så uppskattas Ukraina behöva miljarder i stöd för att stärka bland annat landets luftförsvar.
Окремі завдання сьогодні для ППО, для військового.
Ukrainas president Volodymyr Zelensky har de senaste dagarna vädjat till omvärlden om att snabba på leveranserna av bland annat robotar till landets luftförsvar. Och nyligen sa han att flera luftvärnssystem helt saknade robotar. Och det här samtidigt som Rysslands attacker mot Ukrainas energiförsörjning är intensiva och det under en ovanligt kall vinter. Hur akut är vapenbristen jämfört med tidigare krigsvintrar, Lubna?
Den är akut och det är väldigt svårt att jämföra, för att tidigare krigsvintrar så var vi också i ett annat läge. Nu har Ryssland verkligen intensifierat antalet drönare som man skickar mot Ukraina, och varje dag så kanske Ukraina förlorar uppemot 100 miljoner amerikanska dollar. Så det är, varje natt är oerhört kostsamt, och det har inte Ukraina råd på sikt att kunna stå emot den här mängden. Och det är det som är också problemet, att det är väldigt billigt för Ryssland att attackera Ukraina, men det är väldigt dyrt att försvara sig. Och i och med USAs backning, eller att man har backat från Ukraina genom att man inte ger stöd längre i samma omfattning och mycket vila på Europa, så får Ukraina också mycket mindre stöd och hjälp när det kommer till luftförsvaret.
Vad säger du, Fredrik?
Ja, men det är ett problem. Vi har sett statistik som har kommit fram om hur många drönare Ukraina lyckas skjuta ner varje natt. Och som man tittar över tid så sjunker frekvensen. Alltså fler och fler drönare tar sig igenom. Några små positiva ljusglimtar har kunnat märkas. För bara några dagar sedan så gick ukrainarna ut lite ovanligt och berättade att de hade fått en ny sändning med luftförsvarsrobotar. Problemet är att det räcker förstås inte för alla de behov som finns.
Och hur ser den ryska strategin ut jämfört med tidigare vintrar, Carolina?
Jag skulle säga att militärstrategiskt så har egentligen inte så mycket förändrats, utan man försöker att bryta Ukrainas försvarsvilja. Man gör det på, försöker på slagfältet att pressa på, men också att man försöker att få situationen att bli så ansträngd bland civilbefolkningen så man kan bryta försvarsviljan. Det som har förändrats, det är Washingtons politik skulle jag säga, och det ger nya möjligheter för Ryssland. Men egentligen militärstrategiskt så ser jag inte någon stor förändring.
Men trots att fokus i världspolitiken ligger på annat än Ukraina nu, så pågår fortfarande samtalen om att få till en fred. Rustem Umerov, som är chef för Ukrainas säkerhets- och försvarsråd, skriver i sociala medier att en delegation från Ukraina håller möten med både europeiska och amerikanska företrädare på Världsekonomiskt forum i Davos. Och dit har även det ryska sändebudet Kirill Dmitriev rest. Hur går det med de här fredsförsöken, Fredrik?
Ja, ska vi tro Dmitriev så skickade han ju ut meddelanden bara så sent som i morse om att det här går jättebra. Och de pratar väldigt på god fot med USA och allting går framåt. Men om vi ser över tid så har ju de här fredssamtalen blivit nästan som ett skämt. Och sen har vi ju förstås Trumps besked hela tiden som är väldigt svåra att begripa sig på. Där man undrar om han förstår vad det här är för konflikt.
Carolina.
Jag tror bara för att det är tyst eller tystare än det har varit tidigare, så ska man inte tro att det har försvunnit från agendan så att säga, utan det är ett antal saker som behöver komma överens om, och då behöver man sitta i fred egentligen och förhandla. Men om man tittar på Moskvas inställning, Lavrov sa nyligen att deras krav är oförändrade, och de vill ju helst se att Ryssland sätter sig ner med Washington och förhandlar, och sen ska Washington pressa Ukraina att gå med på eftergifter. Och jag tror att Ryssland känner att man närmar sig det här allt mer.
Just det, Lavrov, alltså utrikesminister Sergej Lavrov. Vet vi överhuvudtaget vad det samtalas om under de här mötena?
Nej, jag har inte sett något substantiellt som har kommit ut.
Lubna, hur låter det från Ukraina om de här samtalen som pågår?
Ja, det är som sagt oklart vad de här samtalen ens handlar om. Det stora problemet är, enligt uppgifter, att det senaste förslaget från amerikanskt håll är att Ukraina måste gå med på territoriella eftergifter för att USA ska ge säkerhetsgarantier till Ukraina. Vilket Ukraina menar på är fel väg att gå, utan det är först säkerhetsgarantier, sen kan vi skriva på ett avtal. Så läget ser ju väldigt låst ut utifrån vad vi får reda på. Och från ukrainskt håll så finns det väldigt lite tillit att någonting ska kunna lösa sig i nutid.
Varför åker man ändå till Davos då för de här mötena från ukrainsk sida?
Ja, men man har ju anpassat sig efter Trumps charad. Liksom. Man dansar för Trump, man spelar för Trump, man försöker få honom att inte bli arg och hålla honom på gott humör. För att för Ukraina så är det fortfarande så att det vore värre om USA vänder Ukraina ryggen helt. Man är fortfarande beroende av amerikanska underrättelser, man är fortfarande beroende av att åtminstone köpa amerikanska vapen. Så man försöker hålla sig så väl man kan, men absolut att det är under ytan pyr en oro.
En som har hållit en märkbart låg profil under de senaste veckornas turbulens i världspolitiken är Rysslands Vladimir Putin. Men i veckan så höll han i årets första möte med det ryska säkerhetsrådet. I ett mycket kort inledningsanförande så sa Putin att fokus för mötet skulle vara vårt byggande av en multipolär värld och hur, som han sa, Ryssland ska agera i förhållande till det. Vad som mer sades under det här mötet, det fick vi inte veta. Men vad syftar Putin på när han här pratar om vårt byggande av en multipolär värld, Carolina?
Det här är ju den ryska synen då på den internationella arenan där man ser det som att en unipolär värld dominerad av USA håller på att bli multipolär, alltså med ett antal maktcentra runt världen. Och det som han säger är Rysslands deltagande i att bygga den här världen. Det vill säga den här nya världen behöver nya regler och där vill Ryssland sitta vid bordet. När Ryssland pratar om det här också så brukar de framhålla att när hela systemet håller på och rör på sig så innebär det ett antal risker, men det innebär också möjligheter. Och där ser Ryssland sig som ett land då som ska hålla sig framme och se till att man får en bra position i den här nya världsordningen som ska etableras, där stormakter kommer överens över huvudet på mindre länder.
Ja, hur tolkar du det som Putin säger här, Fredrik?
Det låter ju ibland när Ryssland pratar om det som att ja, men vi vill öppna upp för alla att vara med. Det ska inte bara vara en supermakt som bestämmer. Men det är ju inte det multipolär innebär, utan det är de här olika polerna där Ryssland ska vara en. Men Ukraina kan ju aldrig vara en pol i Putins värld, utan det är ju enstaka stormakter som det handlar om.
Och det finns ju någonting som är mer ideologiskt och nästan lite mystiskt i det här ryska tänkandet också, som har att göra med att man ser det som att det är ett antal civilisationer. Och där ska då Ryssland företräda en slavisk civilisation i världen. Och när man pratar med Kina till exempel i ett gemensamt uttalande förra året, då pratar de om just de här stormakternas ansvar för att ta hand om världen.
Alltså gemensamt ryskt-kinesiskt uttalande.
Ja, så det här är väldigt mycket stormakterna som ska bestämma.
Och det här som Donald Trump ägnar sig åt just nu då, inte minst hotet om att ta över Grönland från Danmark, hur väl rimmar det med Putins önskan om en multipolär världsordning, Carolina?
Ja, men det rimmar ju utmärkt väl. Det är stormakterna som bestämmer, medan mindre länder då som Danmark inte har något att säga till med i den här tankevärlden.
Men samtidigt så tar ju Donald Trump väldigt stor plats nu här i det här bygget av en ny världsordning. Vad tycker Putin om att det är Trump som i hög grad dikterar ordningen i världen just nu, Fredrik?
Det viktiga för Putin tror jag är att bli tagen på allvar, som man brukar säga, och räknas med. Och där är ju Ryssland beredd att gå så långt som att till och med starta krig, bara för att få igång de här diskussionerna och bli sedd som någon som man måste ha att göra med. Så att så länge han kan få amerikanernas uppmärksamhet så kan han nog tänka sig att dela med sig av rampljuset till Trump. Men han vill nog inte att USA har allt ljus på sig.
Om man pratar om Grönland då, vilka egna intressen har Ryssland i den här regionen i Arktis?
Men Arktis har ju länge varit en prioriterad fråga för Ryssland, och inte minst med tanke på de här klimatomställningarna med smältande polarisar och så. Man vet ju inte riktigt vad som kommer att hända med fraktvägar för varor, alltså handelsvägar i norra delen av klotet, och med eventuella naturresursutvidgningar. Och där har ju Ryssland varit väldigt framme med ekonomiska intressen och militära intressen länge.
Flera europeiska ledare har varnat den senaste tiden för att konflikten om Grönland kan bli dödsstöten för NATO. Vad sägs om det där i Ryssland just nu, Carolina?
Ja, men det här är ju som en våt dröm för Ryssland. Jag tror inte de kan riktigt förstå hur bra det går för dem. De vill ju framförallt se ett försvagat väst. Och det här underminerar NATO, det försvagar NATO, och det är precis vad Rysslands mål är. De här kraven på att ta över Grönland från Washington, de försvagar NATO mer än Ryssland någonsin skulle kunna göra på egen hand. Så för Ryssland är det här en dröm som går i uppfyllelse.
Och hur ska Ryssland utnyttja det här då?
Ja, man försöker ju på olika sätt, skulle jag säga, mana på. En av de saker som Lavrov sa är ju att Grönland inte är en naturlig del av Danmark. Han jämförde också med att det här är ungefär vad vi gjorde med Krim. Så att för Ryssland, allting faller på plats med de här kraven på Grönland.
Ukraina har ju målet om ett framtida NATO-medlemskap inskrivet i sin grundlag. Hur låter det i Ukraina nu när NATOs framtid enligt vissa verkar stå på spel, Lubna?
Ja, NATO är ju fortfarande den bästa säkerhetsgaranten man skulle eventuellt kunna ha för Ukrainas del. Även om mycket är oklart och oklart hur NATO kommer ta sig ur den här krisen som man befinner sig i nu. Samtidigt så har Ryssland gjort det väldigt klart för Ukraina att, att man inte vill se att landet går med i NATO. Och som det ser ut just nu så vill inte heller NATO ha med Ukraina att göra så länge det är krig i landet. Så om inte NATO så måste Ukraina söka andra sorters garantier, och det är därför man försöker vädja till USA och även till Europa. Och det är väl det som är det stora problemet just nu, att man inte hittar en tillräckligt stark säkerhetsgarant som är redo att försvara Ukraina utifall Ryssland på nytt försöker attackera Ukraina vid ett krigsavslut.
Fredrik?
Det här kan man också se som lite av ett orosmoln någonstans vid horisonten för Kremls del. För om det skulle uppstå en ny koalition när NATO då sviktar och Europa känner att det här inte funkar, och Ukraina skulle kunna göra nya allianser där det kommer stater som är beredda att faktiskt agera och kanske till och med militärt mer offensivt stötta Ukraina, då blir det ett problem för Ryssland. Så det där tror jag Ryssland har och Kreml har väldigt mycket blicken på just nu och försöka kanske underminera om man kan.
Och i kommentarerna som kommer nu från Ryssland också så ger man ju mycket Europa skulden för allting. Så det är ju Europa som har blivit det här bête noir så att säga i den ryska propagandan snarare än Washington.
I veckan så har det gått ett år sedan Donald Trump återblev USAs president, och den här gången så var det ju mer lufte om att få ett slut på kriget i Ukraina, och det väldigt snabbt. Varför har han inte lyckats, Lubna?
För att det inte går att avsluta ett krig ensidigt. Trump hade väl för naiva förhoppningar om att Putin bara skulle lyssna på honom. Så har det inte blivit, utan Putins mål är större än så. Han gör inte det här för att straffa Europa eller straffa USA. Han gör det här för att han på riktigt tror att Ukraina är en del av den ryska sfären.
Carolina?
Ja, men just det här bristen av intresse att förstå vad som faktiskt står på spel i kriget kommer att göra det besvärligt att nå framåt överhuvudtaget. Och det finns ju analyser också av hur Washington liksom har närmat sig det här som en fastighetsaffär utan att förstå vad det är som faktiskt driver de bägge sidorna i kriget. Och om man har en hammare då ser allting ut som en spik, så man försöker då med de medel som man är vana vid förhandlingar. Men för Ukraina så står ju landets existens på spel, och för Ryssland så står också mycket på spel. Jag tror att för Putin så är det här kriget intimt förknippat med hans ställning i Ryssland vid det här laget. Så det är verkligen vitala intressen som står på spel. Det är inte bara en fråga om att byta land och pengar, så att säga.
Och vad händer då om Trump ger upp, Fredrik?
Även om det skulle vara ett allvarligt slag för Ukraina och en otrolig motgång, så tror jag att det bara skulle innebära att man fortsätter på ett annat sätt och bygger om sin taktik och försöker bygga nya allianser. Det har ju visat sig under de här snart 4 åren av det fullskaliga kriget att Ukraina har ju på massa egna sätt och med egen kraft lyckats stå emot på ett sätt som ingen trodde var möjligt. Så att vi ska nog inte räkna bort ukrainarna, även om USA är en otroligt viktig partner och det skulle vara en väldig motgång om de skulle dra sig ur det här.
Vad säger du, Carolina?
USA har varit väldigt viktigt i stödet för Ukraina, och det är fortfarande så att USA har ett antal militära förmågor som Europa inte kan ersätta. Men man hör också mer och mer prata om en europeisk pelare inom NATO. Och jag tror att många i Europa försöker bara att hålla USA kvar så länge som möjligt så att Europa kan bygga de här förmågorna som behövs. Det absolut mest skadliga, det är faktiskt i hela den här processen, det är att den mest framgångsrika faktiskt försvarsalliansen någonsin har blivit svagare, och det kommer vi leva med.
Lubna?
Jag tror inte det är det som står på spel, att Trump skulle vilja ge upp att försöka mäkla i den här konflikten, utan det som är den riktiga riskfaktorn är hur långt Trump är beredd att gå och hur mycket han är beredd att skada Ukraina. Han kan ju, om han ger upp, så är det absolut ett väldigt dåligt scenario för Ukraina. Men frågan är om han ytterligare kommer ta steg för att ställa sig på Rysslands sida. Om han kommer, alltså så här, allt kan hända i den här världen. Alltså nu är man så pass osäker att man vet inte vem USA nästan är beredd att leverera vapen till. Alltså så här, det är så mycket som är osäkert. Så jag tror, utifrån vad Trump har uttryckt hittills, så finns det ingenting som tyder på att han tänker lägga sig. Det ligger väldigt mycket prestige i det här för hans del. Och han kommer nog fortsätta försöka på sitt sätt.
Carolina?
Och det finns ju också den här aspekten att man funderar över hur länge en uppgörelse håller. Håller den nästa månad också? Det är ju väldigt viktigt i internationella relationer att man bygger förtroende som är varaktigt. Dessutom, ett viktigt mål för Ryssland i det här, det är ju också att få till stånd någon slags spricka i sanktionerna. Och här finns ju då det här så kallade fredsrådet som Trump nu inbjuder till, där han även har inbjudit Putin. Det blir som en spricka i den här tidigare isoleringen som väst har upprätthållit gentemot Ryssland.
Och en som redan har tackat ja till det här fredsrådet är ju Lukasjenko, Belarus ledare. Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Fredrik, vad har du sett?
Ja, jag kan inte låta bli att fastna för det här med Maya Sandu, Moldaviens president, som skickade ut en häpnadsväckande testballong när hon sa att hon skulle rösta för i en framtida möjlig folkomröstning om Moldavien skulle uppgå i Rumänien. Och det var sagt i en intervju, och man tänker att det här skulle bara passera som en slags filosofisk tanke. Men det där fick ju fart direkt, och Rumänien gick ut och kommenterade och sa vi är intresserade av att prata om det här. Vi är inte främmande för att diskutera de här frågorna. Och Lavrov på sin årliga presskonferens igår i Moskva, den ryska utrikesministern, han kommenterade också det hela. Så att nu är bollen i rullning att åtminstone diskutera frågan. Ska Moldavien fortsätta vara ett självständigt land? Eller ska det uppgå och bli en region i Rumänien?
Och därmed ett EU-land?
Det skulle ju påskynda processen för moldaverna som vill in i EU.
Carolina, din kremlologi den här veckan?
Ja, men vi har varit lite grann inne på den. Medan Trump då är väldigt närvarande och gör nya utspel varje dag, så är Putin någon som har blivit allt mer välregisserad men också tillbakadragen. Och jag roade mig med att kika på de möten i innersta kretsen i säkerhetsrådet som man har haft i somras. Bara två av dem verkar ha ägt rum i verkliga livet. I övrigt så är de digitala. Och det här säger någonting om hur hela beslutsprocessen i Ryssland har förändrats. Även regeringssammanträden hålls online numera. Och det innebär också att många av de som sitter formellt då på positioner i Ryssland, de har inte access till Putin. Det som man brukar säga då på ryska, att de har tillgång till Putins kropp, det vill säga att få träffa honom i verkliga livet. För det är det som ger inflytande i Ryssland. Det här är någonting, tycker jag, som är värt att hålla ögonen på. Vem som faktiskt får träffa Putin.
Lubna, din spaning den här veckan?
Ja, det är ett namn som vi kommer nog höra väldigt mycket framöver, och det är den nya ukrainska försvarsministern Mykhailo Fjodorov, som är rätt så ung. Han är 35 år gammal och utnämndes nyligen till försvarsministern. Han hade tidigare varit ansvarig för digitalisering och utveckling i Ukraina, och en av de personer som har faktiskt hållit sig kvar längst i Zelenskis närmsta krets. Och nyligen så sa han i ett uttalande att han är väldigt taggad på sin nya post, och målet för det ukrainska försvaret är nu att döda 50 000 ryssar per månad. I december så hade Ukraina dödat 35 000 bara under december månad, och nu så ska man försöka öka det här antalet. Så ja, frågan är ju också hur han kommer försöka effektivisera försvaret för att uppnå det här målet.
Tack Lubna Elshanti, tack också Carolina Wendel-Palin och Fredrik Wadström. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Och för att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio, markera den lilla hjärtsymbolen och ringklockan bredvid. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producent idag, Åsa Villander. Jag heter Johanna Millén.